sätter oss ner här, tror jag. Om ni har funderat, varför har man stolar här, så nu fick du reda på det. Andreas, välkommen till Vasa.
Tack.
Så jätteroligt att ha dig här. Du är inte bara här för Vasa, ni har varit här lite längre. Berätta vad ni har gjort under redan Norden-turné.
Ja, jag har varit i Jakobstad. Igår kväll så var jag och träffade ett gäng flyktingar. Och vi gav hjärnet där i kaféet och rockade loss lite. Och sen i morse så hade vi söndagsgudstjänst och tog jag bilen och så åkte jag hit.
Men innan du kom till Finland hade du varit någon annanstans också. Du var inte ensam heller, va?
Ja, Laila och Alfred har varit med också. Och vi har varit och firat jul hos mamma. Precis. Första gången på 8 år.
Ser du? Ja. Och Alfred fick se snö, förstår jag. Var det första gången?
Ja. Han var eld och låga. Han tyckte det var så orättvist att när jag visade han på Skype att vi hade så mycket snö här. Så varför får du leka i snön hela dagen? Så han tror att jag ligger här och rullar i snön utanför kyrkan hela dagen.
Just det. Vi ska tala lite Filippinerna.
Ja. Yeah.
Eller det är främst du som ska tala. Och så här... Berätta lite grann om projektet, och en del av oss känner ju projektet ganska bra. Okay. En del av oss vet ingenting vad det handlar om. Så berätta lite grann, du får.
Kan vi, ja just det, jag kan göra det själv.
Exakt.
Den hoppar vi. Så. Just det, vi har en förskola med 80 barn. Och vi har en matutdelning också för 120 barn. Och vi har hälsoundervisning för 200 mödrar förra året, då, 2015. Vi har haft 400 besökare på modellfarmen. Och vi har haft ledarskapsutveckling för 30 ledare. Och pedagogikträning för 60 lärare. Och så har vi då det här Discovery Bible Study utspritt i 3 olika kommuner runt om. Och... Det står film där. Vi ska visa en film. Men innan det så tänkte jag berätta lite om någonting som jag gick igenom personligen för lite drygt ett år sedan i december 2014. Och vi hade blivit helt utslagna av den här tyfonen Yolanda eller Haiyan. Och så säger de på nyheterna, det kommer en till storm. Och den tar samma bana. Och den är starkare än Haiyan. Och jag visste att mina fönster var lite så här. De var lite sönderskakade fortfarande, en del av fönstren. Dörrarna var lite så här skeva. Och jag mådde extremt dåligt. Jag fick sån ångest att jag kunde inte äta eller sova på 2 dagar. Och när jag steg upp ur sängen så gick jag direkt till toaletten och spydde. Mm. Och jag hade ingenting att spy ut, utan jag stod och skrek i toaletten i 10 minuter, och sen gick jag och la mig igen och helt så här passiv. Jag kunde inte göra någonting. På dagen innan tyfonen skulle komma så gick jag ut på en bönepromenad, och jag var så slut i huvudet så jag visste inte vad jag skulle be. Så jag bad i anden, jag bad i tungan helt enkelt, på det språk som Herren gett till mig. Och hamnar någonstans utanför byakaptenens hus. Och jag ser hon står där och jag frågar, får jag be för Guds beskydd över dig? Och då bad jag, Lord, protect her and everything. Och på något sätt, så jag vet inte hur det gick till, men jag hör mig själv säga, Lord, I pray for all the wonderful things that we will do together after the typhoon for this village. Och jag blev jättechockad. För i mitt hjärta så hade jag redan sagt upp mig som missionär och åkt hem till Sverige. Och jag klarar inga mer tyfoner. Jag orkar inte mer. Och på något vis, just när jag bad ut de där sakerna, att vi kommer att göra mer saker. Det finns mer underbara saker som Herren har förberett för oss. Så släppte allting. Jag gick hem och åt mat. Jag gick och la mig och sov. Och tyfonen, den gjorde så här. Den gick en annan bana. Och medan jag gick hem från byakaptenen så började den här sången som vi ska se på filmen började spela. Och den är, you were meant to be touching the lives that you touch. Det var meningen att du, det är meningen att du ska beröra de liv som du berör. Och varenda gång som jag ser den här filmen så ser man de människor som blir berörda från, av det här multiprojektet i Filippinerna.
Good.
Ska vi prata om det här?
Tycker det.
All right. Det är någonting som jag har burit på mitt hjärta när jag... Jag vet inte riktigt hur jag ska titta. Någonting som jag har burit på mitt hjärta i alla fall under den här tiden när vi arbetar så mycket med människor och så här är just de här attityderna som vi bär med oss. Och det här bibelordet talade väldigt mycket till mig där det står så här. Ska vi läsa det tillsammans? Vill ni göra det?
Okej.
Okay. En, två, tre.
Ty inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus.
Amen. Jag känner jag lite... Is it okay?
Yes.
All right. Jo, just det här. På engelska så säger Paulus här att jag kommer ihåg er ständigt. I always remember you. Jag kommer alltid ihåg er. Och så tänker jag, vad är det då som församlingen blir ihågkommen av? Vad är det som folk minns när vi försvinner? Eller när vi, vad är det som folk kommer att minnas oss? Och då står det så här. Er gärning i tron. Ett arbete i kärleken och uthållighet i hoppet. Så de är den sak. Om ni funderar på vad som kommer, folk kommer att minnas, så är det de tre sakerna. Så det är just tron, gärning i tron, arbete i kärleken, uthållighet i hoppet. Precis. På engelska så finns det en viss sån här eskalering i den. Jag vet inte om ni har läst den engelska översättningen. Så work in faith. Labor in love. Och det kanske är lite mer närmare grundtexten. Just labor, ordet labor har att göra med den, ett tungt arbete som mödrar går igenom när de bär ett barn. Alltså barnafödande. Arbeta i smärta. Labor. Och det finns... Vanligt arbete. Vi måste arbeta som vanligt på kontoret. Men ibland så tar det lite ont. Församlingens arbete tar lite ont ibland. Och det är som att föda fram ett barn. Jag har aldrig fött ett barn själv. Men jag hör att det är väldigt smärtsamt. Och sen så är det viktigt också det här. Det som... Om vi säger... Ja... Nu ska vi ta i så det gör ont. Så är det ändå inte det som räknas. Va? Utan vi måste ta i så det gör ont med en attityd av kärlek. Eller hur? Vi kan inte... Så blir det fel. Utan det måste vara kärlek. Det spelar faktiskt ingen roll vad vi gör om vi inte går ut med en attityd av kärlek. Och sen... Har vi det här andra bibelordet? Vill ni läsa det också? En, två, tre. När gjorde du det sist, Stefan? Det här sista. Jublade över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Handen på hjärtat.
Det är inte varje dag.
Och det gjorde, när jag vaknade, när jag läste det här bibelordet den morgonen, så hade jag inte obeskrivlig himmelsk glädje i hjärtat. Och så att jag tänkte så här, ja, finns det något, älskar ni honom, check? Ja, tror ni på honom, check? Jublar ni över honom? Nej. Det är någonting som saknas. Och just när jag läste det här bibelordet så kände jag en obeskrivlig, kötslig irritation inom mig. Och det är fel attityd att gå ut med när man ska jobba med människor. Så det jag försöker säga, Andreas också, jag säger predika till mig själv. Sätt en temperatur i hjärtat när ni går ut på morgonen. Tro, hopp och kärlek och lite glädje. Kanske inte obeskrivlig himmelsk glädje varje dag. Men i alla fall åt det hållet. Sträva åt det hållet. Se, ja. Okej. Finns det någonting som jag behöver ändra på? Och jag känner att jag måste stå upp igen. Ja. Det är en sån här fråga som vi ställer oss i våra bibelstudion. Så när vi läser Bibeln, till exempel när jag läser om obeskrivlig himmelsk glädje, så funderar jag, är det någonting som jag måste ändra på? Är det någonting i mitt liv som inte rimmar med Bibeln? Och då måste jag ju vända om och gå på Bibelns väg. Jag måste ha omvändelse och det måste på något vis ständigt arbeta inom mig om omvändelsen. Och när jag har varit och förberett det här, de här två träffarna för Jakobstad och Sion, så var det som att jag hörde Guds röst och sa, det här stämmer för församlingen också. Det här är inte bara för farmen, som i det här fallet. För jag var väldigt sträng när vi hade projekt. Jag sa till Ali och killarna, nu när vi går ut och lär ut jordbruk till människor i 22 olika byar, så får du bara lära ut det som fungerar. Du får absolut inte lära ut de metoder som inte går med vinst på farmen. Och jag tycker också att det är en tid också när vi som församling, vi måste se, vad är vi duktiga på? Vad är våran styrka? Och när det kommer nya människor, det kommer jättemycket nya människor, både hit till Sion och till Jakobstad, hela tiden. Och vi måste fundera på, vad är vår styrka? Vad ska vi lära ut först? Och under tiden som vi lär ut det som är bra, så förbättrar vi det som inte är så bra. Vi måste verkligen jobba på de här sakerna. Och det är någonting som har talat till mig väldigt starkt. Och jag hade ett möte med farmens ledare, modellfarm på projektet. Och jag hade precis varit på min bank och sett den här loggan. Och jag säger, BDO, we find ways. Och jag tänkte, wow. Jag kände mig nästan frälst så här. Åh, vilken bra slogan. Vad heter det? Så här, catchphrase. Vilken slogan. Vi hittar sätt. Vi hittar vägar. We take care of business. Det är helt enkelt så. Vi gör det som krävs. Och så sen kom jag hem till vårt farmöte och så satt jag och lyssnade lite på vad vi sa till varandra där. Ja, varför fungerar inte det här? Och så ursäkt på ursäkt på ursäkt på ursäkt. Det är för kallt, det är för varmt, det är för snett, det är för brett, det är för... Så. Killar, kom igen. Jag menar... Jag tycker om att lyssna på era ursäkter, men jag kan inte sälja dem på marknaden och sen betala era löner. Det går inte. Vi måste sluta att göra ursäkter. FHP Development, we make excuses. Det har inte samma ring to it. Liksom. We make excuses. Ja. Yeah. Så vi slutar och gör. Tänk dig om det är så. Tänk dig om vi har inom pingströrelsen. Vi sitter på våra möten och gör ursäkter. Ursäkt på ursäkt på ursäkt. Varför fungerar inte missionsbefallningen? Jo, det är för kallt. Åh, det är för... Åh. Kom igen. Vi slutar ju ursäkta. Och så börjar vi fundera på vad ska vi göra? Hur löser vi det? Om det inte fungerar, hur löser vi det? Så vi kom tillbaka dagen efter. Det är lite tungt att berätta det här. Men det är lite så här, jag bearbetar lite saker medan jag står här. Men. Så vi kom tillbaka dagen efter. Och så berättar vi då, hur ska vi lösa det? Och så, vi måste anställa fler folk. Ja. Och så här, vänta lite nu. Vi har en modell som inte fungerar. Om vi anställer mer folk, vi gör mer av det som inte fungerar. Hur kommer det att fungera då? Nej, det var inte så bra. Ja, i alla fall. Fundera lite på det här. Jag slänger bara ut det så här. Vi behöver fler hemmamissionärer. Hur fungerar våra hemmamissionärer? Vad händer om vi har mer av det som inte fungerar? Är det bättre att ändra på det? Fråga en fråga om texten. Varför står det swimmingpool och grönsaksmodis? En bra fråga.
Ja, det har jag ingen aning om faktiskt.
Ja, nästa lösning. Det var en som efter de sa vi behöver anställa mer folk, så sa de jag tycker vi ska bygga en swimmingpool till grisarna. Ja, och så den andra sa jag tycker vi ska köpa en mixer och göra grönsaksmodis till grisarna. Och verkligen, swimmingpool och grönsaksmodis är det vi behöver nu på farmen. I don't know, man. Så vi satt och tänkte en stund där. Är det det här vi behöver? Swimmingpool och grönsaksmodis. Jag har så svårt att tala om det här. Jag vet inte vad. Kom igen. Ja. Säger vi det i församlingen ibland? Att vi behöver fler hemmamissionärer. Och vi behöver swimmingpool och grönsaksmodis. Let's move on. Gå till det som faktiskt fungerar. Vad är det vi behöver? Ska vi se en film? Har vi en till film där? Innan jag går vidare. Vi tar en liten break.
Vi börjar se egentligen som en discovery.
Jag fick dem inte till oss. De sa inte lejonen, men... Ja, det finns en liten sån här parallell mellan mina grisar och församlingen faktiskt. Konstigt nog. Jo, församlingen är en stor svinstia så här. Och vi är alltså suggorna i svinstian. Tror ni på det? Står det i Bibeln? Nej. Det är, idag står det i Bibeln. Nej. Vi har problembeteende. Varför fungerar inte grisuppfödningen? Jo, när vi får en liten gris så tar det jättelång tid innan den blir sexuellt mogen och vill para sig. Nummer två är också att de är motvilliga att para sig. Och om vi säger just att det här parningsögonblicket, själva aven, motsvarar vår evangelism. Hur känner vi oss inför mötet med ofrälsta? Hur känner vi oss när vi ska möta galten, så att säga? Är vi livrädda? Så här, måste Stefan brotta ner oss och så kom nu här och prata med. Det har faktiskt hänt. Inte att Stefan har brottat ner dem, men att vi hade någon som försökte där och brotta ner den stackars suggan. Och så kom galten och så blev det ingenting av det här. Det blev inga bebisar. motvillighet att para sig. Sen har vi ett annat problem också. Om de väl föder nyfrälsta kultingar, så när de nyfrälsta kommer och vill amma, så biter de ihjäl kultingarna. De är jättesur på de nyfrälsta. Kom igen. Och sen när suggorna blir gamla, de blir väldigt stora. De kan bli upp på 150 kilo. Vet ni vad som händer? De blir lite så här oförsiktiga helt enkelt. Så när de lägger sig ner, så bara lägger de sig rakt ner på kultingarna och de dör. Och jag tror det finns en viss parallell också med oss, att vi kan vara lite oförsiktiga ibland när vi matar nyfrälsta människor. Problemlösningen är inte swimmingpool och grönsaksmodis, bara så att ni vet. Och inte i församlingen heller. Det blir inte bättre med godare kaffe. It's not gonna get better. Vanligtvis, det första problemet vi söker efter är mask och parasit. Och det jag tänker på, finns det någon andlig motsvarighet till mask? Andemakten, helt enkelt. Och det är i stort sett omöjligt att gå genom den här världen utan att bli konfronterad med synd och annat sak. Men svaret är faktiskt omvändelse och blodet. Och ganska rutinmässigt och inte så dramatiskt som vi har nästan väldigt odramatiska avmaskningar på fallen. Maskutdrivning har vi nästan aldrig. Uttorkning. En gris behöver obegränsad mängd med vatten. En andlig motsvarighet är den helige ande. Vi behöver en obegränsad mängd av den helige ande. Mat. Vi behöver läsa Bibeln. Och vi behöver läsa rätt Bibel också. Det är jättenoga att vi äter protein, vitamin och ser upp för giftiga växter. Det finns vissa växter som gör att djuren blir steril. Och det finns vissa lärare som gör att vi blir andligt steril. En sak som jag inte har skrivit upp är en kall och hård miljö. En kall och hård församling är ett jättedåligt ställe för grisar att växa upp i. Okej. Jag sätter mig där. Jag har lite så här energi, jag har lite low dip energy today. Vi går vidare. Alfredo. Där före och efter. Finns det någon som vi kan hjälpa? Alfredo var en sån kille. Här ser ni honom. Junior var inlåst i en bur. Nu är han fri. Han går på vår skola. De går i samma skola som Blight. Hon kommer till skolan i privatchaufför på morgonen. Det är före detta borgmästarens dotter. De går i samma skola. De får samma behandling. Ja. Känner du någon som behöver höra evangeliet? Och den här killen Jerry, han träffade jag på häktet första gången. Nu har han startat en församling och har döpt 30 människor i Kananga. Och här är han på ledarträning när Kenneth Grönros har ledarträning hos oss. Kolla vilken förvandling så här från den bilden till den bilden. Det är så exciting att se. Ja. Jag vill inte ni får gärna vad ska jag säga? Gå in på vår hemsida www.familyhealthproject.com. Så det står det väldigt mycket om vårt arbete också. Vi har en jättebra grisuppfödning nu. Vi har verkligen tagit tid och utvärderat och försökt att få den maximal. Och därför pratar jag så mycket om det i samarbete med församlingen. För det är det som ligger närmast på något vis. Vi har fått jättebra fart på grönsaksodlingen också. Och vi har också en väldigt, vi utvärderar ständigt vårt arbete med grönsakerna. Och vi tar reda på exakt vad som behövs för att grönsakerna ska växa och må bra. Och vi har fått jättebra resultat. Och de här kycklingarna, jag hade ju en tanke att de här kycklingarna skulle vara frigående. Så jag hade en jättestor bur då på 1000 kvadratmeter. Och det hände ingenting. På 3 år hade vi samma kycklingar sprang omkring där. Och jag tyckte att livet var inte toppen just då. Och jag också funderar på hur ska vi fixa det här då? Det var samma med grisarna, de var också frigående och alla dog. Så jättedålig grej. Men så vi öppnade en sån här liten bur. Så vi ser vi har 7 hönor och en tupp. Och så har vi en liten bur. Och jag kan kolla upp att alla hönor äter exakt vad de behöver. Jag kan se att tuppen är på gång. Han liksom betjänar. Och de lägger ägg, föder kycklingar. Och vi fick 200 kycklingar på 60 dagar. Ja. Yeah. Genom att göra mindre burar. Ja. Yeah. Finns det någon koppling till, har vi frigående kristna? Har vi allt för frigående kristna som inte mår bra? Som skulle behöva komma in i en lite mindre bur. Och ha en tupp som betjänar dem. Och få rätt mat. You get the point. Ja, vi förstår. Ja. Och så har vi jättefina getter också. Vi har haft 400 besökare under förra året och 200 av dem kom från Röda Korset. Och vi har också den här typen av träningar också ute i byarna där vi lär ut gardening, gristräning, this and that. Och det har varit bra för oss eftersom vi har varit tvungna att se över våra egna metoder väldigt strikt. Och vi har fått jättebra, intresset är jättestort, vi har fått jättebra feedback. Universitetet, de hänvisar till oss, de använder oss som modell också. Så det här är någonting som är jättebra. Och det här är jag så tacksam också, att vi har Community Health Education. Och det handlar om förebygga sjukdomar istället för att behandla sjukdomar. Och vi har livelihood trainings också. På filmen såg ni mammorna som såg så glada ut och gjorde mattor. Och det är en del av den här träningen. Och så har vi med katastrofberedskap. Vad gör vi innan tyfonen? Och katastrofrespons. Vad gör vi efter tyfonen? Det är ett jättebra program. Och så har vi vår pedagogiska träning. Det här är 2 pensionerade rektorer från Sverige. Och de tränar lärare hos oss i höstas. Och så har vi volontärer. Vi har haft många volontärer och även experter som kommer och hälsar på. Och de har fått ett eget hus. Och det bad jag jättemycket för. Under 2012 så hade vi 12 volontärer under det året. Vi hade ingenstans riktigt att ta hand om dem. Men vi kände att Herren har kallat oss att ha volontärer. Så vi stuck with it. Och vi bad väldigt mycket under 2012. Och sen 2014 så fick jag ett samtal. Har ni bett för ett hem för besökare och volontärer? Och för 2 år sedan. Men då kom det. Så han sa, jag sätter in pengarna. Så det är en liten uppmuntran också. Att ibland kommer inte svaret samma år, samma stund. Utan 2 år. Men det kommer. Om Herren har sagt det så kommer det. Bara häng on.
Så det betyder att vi skulle kunna ordna en teamresa härifrån?
Ja.
Och det verkar vara havsutsikt, eller det?
Vi har 180 graders havsutsikt åt det hållet. Och åt andra så får ni se på mina grisar. De som sover åt det hållet. Men det är också fint. Ja. Jättefint. Jag är jätteglad över det. Man kan laga sin egen mat. Det är kylskåp, det är spis, det är tvättmaskin. Man kan ta hand om sig själv och... Really, really good. Fint att ta fina promenader och titta på havet. Och... Mm. Ja, jag säger inte så mycket om det här, men jag tror att alla vet att vi har drabbats av nedskärningar. Och att...
ja, kanske inte alla, men man har ju följt med på nyheterna att utrikesministeriet har dragit ner. Och för vår FSBMs mission så betyder det 40% mindre anslag från 2015 till 2016. Så man kattar med 40%. Och du kan berätta några ord vad det har inneburit för er eller vad det kan innebära för er.
Vi stod i en sån här situation där vi hade 40 fadderbarn. Och det var 28 av dem som var täckta av projektet. De försvann helt och hållet. Så när jag kom till Sverige så hade jag ett insamlingsbehov av 28 fadder. Och idag behöver jag bara 8. Så jag har samlat in 20 med Guds hjälp förstås. Och matutdelningen, vi hade ju matutdelning för 120 barn på en skola. Den är helt avslutad. Så de matutdelningar som vi har, det är ute med församlingen ute på lördagar i princip. Vi har en del utveckling som står still. Vi har vår skolbyggnad som har vi andra våningen har vi 3 klassrum som behövs byggas där. Vi behöver mera experthjälp och volontärer, sådana som kan som kan stå för sina egna kostnader för att vi har inte någon budget direkt inom projektet att stå för experthjälp. Tidigare så kunde vi stå för mat och logi och biljetter inom landet så att säga, men det kan vi inte längre. Och vi behöver naturligtvis mycket förbön. Så vi bjuder in oss på er faste vecka som ett stort bönämne. Ja,
absolut. Vad heter det? Ditt tal har ju varit fullproppat med analogier. Man vet inte om det är grisarna eller de nyfrälsta, men det är väl både och hela tiden. Fantastiskt, man börjar lyssna på den här undervisningen igen och få ännu mer ut. Men du har inte alltid varit missionär. Just med ditt tal om, och du talar här om omvändelse och följa Jesus, det har inte alltid varit din verklighet. Du skulle kunna berätta att det finns ett annat liv också tidigare. Berätta lite grann om din bakgrund. Vi kommer att tala en del här i vår om frälsning och omvändelse. Berätta lite grann från ditt liv.
Om det här får bli det sista som jag säger idag så vill jag gärna säga att ofta när jag går omkring i min arbetsuppgift så känner jag mig att jag inte räcker till. Och jag får ofta säga till Herren att jag duger inte riktigt till det här. Jag klarar inte det här. Och jag ser på något vis, så ser jag mig själv lite som en halv människa. Att det fattas en, en stor bit av mig. Och det är så uppmuntrande att höra Guds röst när han talar till mig och säger att jag kommer att kompensera för det du saknar. Jag kommer att fylla i, även om du gör jättedåliga grejer, så kommer det ändå gå bra, för jag är med. Jag skriver här, Guds nåd i arbete. Och jag klarade inte av mitt liv själv. På den här bilden så är jag på väg till Ryssland för första gången. Och lämnat ett liv bakom mig som missbrukare i kanske 14 år eller någonting. Hasch, narkotika, alkohol, you name it. Allt som jag fick tag på. Och jag var helt enkelt inte... Det räckte... Jag kände ju tydligt inom mig själv att min egen rättfärdighet räcker inte. Jag kände att jag skulle dö. Många av mina kompisar dog i överdoser, i våldsdåd på olika sätt. Och jag visste att om jag inte får ett stopp så kommer jag att dö. Men jag räckte inte till att stoppa mig själv. Och jag kände också att med den här rättfärdigheten som jag har så kommer jag att leva åtskild från Gud. Och det skrämde mig oerhört. Jag var tvungen att ropa till Jesus. Och jag ropade till Jesus när jag satt ensam i mitt lägenhet. Jag sa, Jesus, kom in i mitt liv. Och allting förändrades. Dagen därpå så vaknade jag upp utan behov av alkohol, droger. Och en ny längtan hade kommit att läsa Guds ord, att få lära känna honom mer, att komma närmare honom. Och så beslöt jag mig för att gå ut på missionen och lyssna på bibelskola och göra de här sakerna. Och så började mitt arbete för Herren. Död. Det är verkligen död i mina överträdelser. Och fick ett nytt liv som konstant och trofast utvecklas när jag behöver det. Och jag känner att jag behöver frälsningen continuously. Precis. Även idag så känner jag att jag behöver frälsningens kraft i mitt liv, i de områden där jag inte är 100%. I'm not perfect. Frälsningen är någonting som Herren trofast arbetar i mig tills han kommer tillbaka.
Fantastiskt att få höra. På något sätt, du har bekräftat väldigt, väldigt mycket av det som vi har talat om under de gångna åren. Jag tror också att du har bekräftat det som så många av oss känner. Som jag sa också i början av den här gudstjänsten, att det här är inte en plats för de fullkomliga, utan för de som behöver verkligen. Vi ska avsluta den här gudstjänsten med att be och välsigna dig. Be för